Hej, välkommen till Bibel och bön den här veckan. Nu har vi kommit till Apostlagärningarna 17. Så vi håller på ganska många veckor. Förra veckan så läste Mikael om när Paulus och Silas satt i fängelse och sjöng lovsång till Gud. Och bojorna föll och de blev befriade. Och det ledde till att fångvaktaren och hela hans familj fick ta emot Jesus. Ja, Gud har ju lite olika vägar för människor till hur de ska få höra evangeliet och komma till tro. Och det ska vi få se också i det här 17 kapitlet i Apostlagärningarna. Men innan vi läser så ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för en ny dag. Vi tackar dig för att du är med oss var och en där vi är. Både i livet och där vi är rent fysiskt, Herre. Du vet precis vad som rör sig omkring oss och vad vi tänker och känner. Tack för att vi får lägga det hos dig just nu och så får koncentrera oss på ditt ord. Helige Ande, kom och led oss och öppna ordet för oss och lys på det som du vill att vi ska se idag, Herre. Tack att du med var och en av oss omsluter oss. Tack för din närvaro. Du är inte beroende av tid och rum. Du kommer nära. Du är nära var och en av oss. Hur den är. Tackar dig för det, Jesus. Låt ditt ord tala till oss. Amen. Ja, då ska vi läsa från Apostlagärningarna 17. Och jag läser som vanligt ur folkbibeln. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike, där judarna hade en synagoga. Paulus besökte dem som han brukade, och under 3 sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: den Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som vördade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släpa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek: nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung, en som heter Jesus. Folket och de styrande blev oroliga när de hörde detta, och de lät Jason och de andra betala borgen innan de frigavs. Redan samma natt skickade bröderna iväg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än i Thessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, liksom ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonike fick veta att Paulus förkunnade Guds ord också i Berea, kom de dit och spred oro och hetsade upp folket. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten, men Silas och Timoteus stannade kvar där. Paulus vägvisare förde honom ända till Aten och vände sedan tillbaka med besked till Silas och Timoteus att komma till honom så snart det var möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudabilder. Han samtalade därför i synagogan med judarna och med dem som vördade Gud, och dessutom varje dag på torget med dem han träffade där. Även en del filosofer, både epikurier och stoiker, diskuterade med honom. En del sa: vad vill den där pratmakaren säga? Andra sa: han verkar vara en som förkunnar främmande gudar. De sa så eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog med honom upp till Areopagen och sa: kan vi få veta vad det är för ny lära du förkunnar? Det är viktiga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det rör sig om. Alla atenarna liksom utlänningarna där ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senast nytt. Paulus ställde sig mitt på Areopagen och sa: atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt: vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt behöver vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. När de hörde Paulus tala om uppståndelse från de döda började några håna honom. Men andra sa: vi vill höra av dig tala mer om detta igen. Men med detta lämnade Paulus dem. Men några anslöt sig till honom och kom till tro. Bland dem var Dionysios som var medlem av Areopagen, och en kvinna som hette Damaris och några till. Paulus och Silas kommer till Thessalonike, och då gör de precis som de alltid gjorde varje gång de kom till en ny plats. De söker upp synagogan. Om det fanns en synagoga på platsen så gick de dit och talade till de som var i synagogan. Varför gjorde de det? Ja, de hade det med sig i sin tradition som judar, att det gör man. Och det var också det som Jesus gjorde. Jesus gick ju till synagogan och talade. Han gick till templet och han gick till synagogan. Det var naturligt för dem. Och de gjorde precis likadant som Jesus hade gjort. De gick upp till synagogan och de talade till judarna där. Eller till de som var i synagogan. Det var inte bara judar. Det var naturligtvis det också mest. Men det fanns också andra som hade kommit till tro på Israels Gud. Och som gick på gudstjänsterna och samlingarna i synagogan. Och när Paulus besökte dem och pratade med judarna där i Thessalonike, eller Paulus och Silas gjorde det. De gick dit och de undervisade under tre sabbater i rad, står det. De var säkert där under ännu längre tid, men det står så att de särskilt var där tre sabbater och talade med dem, eller samtalade med dem utifrån skrifterna. Alltså från Moseböckerna och profeterna och psalmerna. Och pekade på dem där det stod, de ställen där det står om Messias, den väntade Messias. Och Paulus berättade om honom och visade att det står att han, Messias måste lida och uppstå från de döda. Och så talar han om för dem att, och visar dem att den är Jesus som jag förkunnar för er. Han är Messias. Han är den som ni väntar på. Han är den som det står om i skrifterna. Han talade till dem genom att använda det som de redan kände till. De visste ju, de läste ju skrifterna, de kände till det. Men det var bara några av dem som blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas, står det. De var inte särskilt många, de var lite svårflörtade. Men däremot så var det ju ett stort antal greker som värdade Gud, som kom till tro, och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Det var alltså ganska många som kom till tro i Thessalonike, men inte av judarna. Det var bara några få. Nej, för dem var det lite jobbigt, så de såg liksom en rival lite i Paulus, och därför blir de blir avundsjuka. Och så sker då detta att de äggar upp för människor, flera, för mot Paulus och Silas. Och de går till och med och hämtar onda män. Jag tänker de hämtar några liksom biffiga gängmedlemmar där som de ska med, som kan skrämma upp folk ordentligt. Och så stormar de iväg dit där de tror att Paulus och Silas bor. Men när de inte hittar dem där, då släpar de ut husvärden och några till. Och drar dem upp till de styrande. Och talar om för dem att nu är de här också, de där människorna som förstör och vänder upp och ner på hela världen. Och som säger att de förkunnar något annat. Och de gör inte som kejsaren säger, de gör tvärt emot. De säger att någon annan är kung. Jesus. Och de blir naturligtvis oroliga folk, för det här var ju allvarligt då, om de var någon som störde liksom och inte ville följa det kejsaren hade sagt och så vidare. Men det händer inte så mycket. Jason och de andra får betala borgen. Men sen de blir fria, och bröderna, det vill säga de troende där, de skickar iväg Paulus och Silas ifrån Thessaloniki. Det var liksom ingen idé att vara kvar där. Så de skickar dem istället till en annan stad som heter Berea. Och vad gör de då? Jo, de gör precis som de alltid gör. De går först upp till synagogan. De går till synagogan. Och där står det då att folket var faktiskt öppnare i den här staden än de var i Thessalonike. Så de tar emot ordet när Paulus och Silas berättar. Och de forskar mycket i skrifterna. Varje dag, står det, för att se om det stämde. De läser, tänker, begrundar själva. Och många, står det, av dem kom till tro. Kom fram till att jo, men det ligger något i det, han säger. Det är nog så, vi kan tolka det så. Vi kan se att det står. Det är nog så som Paulus och Silas talar om. Messias har kommit. Så de kom till tro. Och där också ett stort antal grekiska kvinnor och män. Så det var ganska många som kom till tro där i Berea. Men det varar ju inte så jättelänge, utan efter ett tag så har ju judarna i Thessalonike hört att Paulus och Silas nu förkunnar Guds ord i Berea, och så då kommer de dit och börjar oroa folket där och hetsar upp dem, så att de troende bröderna de är tvungna att skicka iväg Paulus ner mot kusten. De följer med honom och visar vägen då. Och Silas och Timoteus stannar kvar, som var tydligen inte riktigt lika utsatta för det här hotet, utan den var mest mot Paulus. Det kanske var så att det var han som stod för den mesta av förkunnelsen. Och liksom mer så. Han stod främst. Liksom, så att Paulus blir ivägskickad. Och han kommer ända till Aten. Aten, som var en stad som där det fanns mycket. En lärdomsstad, en stad där man med mycket undervisning, mycket filosofer, kulturen levde där, det fanns diktare och talare. Det var mycket en kulturstad, lärdomsstad. Och Paulus han stannar i Aten och han talar om för de här som har visat honom dit att de ska åka, gå tillbaka till Berea och tala om för Timoteus och Silas att de ska komma till Aten. Och medan Paulus väntar på dem där, han går där och spankulerar. Han har ju liksom inte riktigt något, han ska vänta in dem, så han går där och ser han allt det här som finns i Aten, där det finns så mycket avgudabilder med alla möjliga konstiga bilder och symboler. Och han blir så upprörd i sin ande. Det upprör honom, för att han känner att det här är så fel. Vi kan ju uppleva upprördhet på olika sätt. Ja, men de här judarna i Thessaloniki, de blev upprörda de med, men det var på ett annat sätt. Den upprördheten hade sin grund i avund. Så den var ju inte så god. Och det där får man ju pröva sig själva när vi blir upprörda över något. När vi grips och känner det här är inget vidare. Ja, men varför blir jag upprörd över det? Är det för att det här inte är någonting bra? Eller är det så att det rör vid något i mig som gör att jag inte vill... Alltså mer personligt, är det avundsjuka? Är det något annat? Eller är det så att nej, men det här upprör mig för att det här går emot Guds ord? Och det här är något som... Det känns inte, jag får en oro i mig. Det känns verkligen inte bra. Då kan det vara att man liksom, det är den heliga ande som visar oss att det här är inget gott. Och då ska man ju ta de signalerna på allvar. Och Paulus, han känner att han blir skakad i sitt innersta liksom, av alla dessa avgudabilder. Han ser liksom att det här är ju ett, människorna är för långt ifrån Gud. De behöver bli omvända. Han grips av det och han samtalar därför med judarna i synagogan, för han går till synagogan här också. Han pratar med judarna där varje dag, för han vill ju hjälpa dem att försöka förstå sanningen. Och han talar med de som vördade Gud som fanns där också då. Det vill säga grekerna som fanns i synagogan också, som trodde på Israels Gud men som och gick dit. Och, men dessutom gör Paulus något annat. Som han inte har gjort förut och inte brukar göra. Han går till torget och samtalar med dem som är där. Och han inte bara samtalar med dem utan detta leder till också att han får undervisa på en plats utanför synagogan. Utanför för det som han brukar vara i. Utanför de sammanhang han brukar vara i. Det fanns mycket filosofer och det var två riktningar som var starka i Aten. Och det var epikurier fanns det och det fanns stoiker. Och epikurierna de trodde ungefär att livets mening det var att njuta. De var materialister. Man skulle njuta så mycket som möjligt. Det var liksom meningen med livet. Och stoikerna, de var lite mer fromma, men där handlade det mer om att man skulle att Gud fanns i allt skapat, fanns i skapelsen. Gud hade med förnuftet att göra, det gudomliga i människan, det var förnuftet. Och man hade också, man förespråkade också att man skulle vara, förespråka acceptans och alltså jämnmod, att man skulle ta saker med jämnmod, inte uppröra sig varken av det ena eller andra, utan vara lite mer neutrala. Och man skulle leva enkelt. Och, ja, de hade det sättet att tänka. Och det var väldigt utbrett här då. Båda de här riktningarna kan man säga att man hade inte så... Kroppen spelar inte så stor roll i de här sammanhangen. Utan det var förnuft och det var känsla kan man säga. Men Paulus han går ju där då i torget och det fanns liksom gångar ut med torget, olika pelargångar och där uppehöll sig då filosofer och tänkare av olika slag och samtala och diskutera. Och då pratade han ju med dem där och diskuterade. Och en del undrade då vad den här pratmakarna säger, de tyckte att han var lite väl pratig och gå påig. Men den andra sa att han verkar ju förkunna en främmande gud där. Därför att han pratade om Jesus och han pratade om uppståndelsen och de såg det som två olika gudar. Men de tänkte det var ju lite intressant att höra ändå vad han talar om. Så kan vi få veta lite mer. Och så tar de med honom då till Areopagen. Areopagen var en kulle. Delvis en plats, en kulle. Men det var också där som man hade Areopagen, det var domstolen också, var där man höll dom. Och dit tar de nu Paulus. För att få höra vad det är för en ny lärare han förkunnar. Det är märkliga ting du låter oss höra, säger de. Men vi vill veta vad det rör sig om. Och då var det så att också att alla atenarna, precis de som bodde där, de som kom från andra länder men som var där i Aten, de ägnade sig nämligen åt all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt, står det i vers 21. Alltså De följde de nya trenderna. Var det här en ny trend? Var det något de skulle kunna, eller vad handlade det om där som Paulus sa? Så de var nyfikna på det nya. Och liksom för att kunna diskutera det och se det här någonting och som vi kan ta fasta på. Och Paulus tar dem på orden och han ställer sig där mitt på Areopagen på den här kullen och så talar han till dem. Och så säger han, jag ser att ni på många sätt, på alla sätt är väldigt religiösa. Och när jag går omkring här så har jag sett ett altare där det står till en okänd gud. Och den guden som ni inte känner till, det är honom som jag förkunnar, säger han nu. Här använder Paulus ett helt annat sätt än när han har varit i synagogan och talat med judarna. För då kan han använda skriften, då kan han utgå ifrån Moseböckerna och profeterna och tala om vad Bibeln säger, eller skrifterna då. Det gamla testamentet som det var då, vad det sa, vad de sa om Jesus, om den väntade Messias och förkunna att det var Jesus. För de kände till det. Här kan han ju inte göra det, för de är inte bevandrade i skriften på det sättet. De har inte den kunskapen. De befinner sig liksom i ett helt annat läge. De har andra grunder som de, annat som de har till grund för det de tror och lär och tänker. Och då kopplar Paulus till det. Han utgår ifrån det han har sett där och kopplar till det. Här finns det ju ett altare till en okänd gud. Men den guden ni inte känner än, det är honom jag förkunnar, det är Jesus. Men han säger inte så mycket om Jesus först, han talar om Gud. Och det kanske också är en noga uttänkt, därför att det Gud hade de ändå någon form av uppfattning om, fast de kallar ju sina gudar för allt möjligt men annat. Men Gud var ett begrepp som ändå de kände till. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han är herre över himmel och jord. Men han bor inte i tempel gjord av människohand. Så talar Paulus om det. Gud är mer än... Honom går inte att fånga in i, liksom, i en byggnad eller i att försöka i bilder eller gudabilder. Han är den som har skapat. Han är så mycket större. Och han har skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har gett dem olika tider och gränser för vad, innan vilka de ska bo. Alltså att människor, det är så, att jorden ser ut som den gör, det har Gud bestämt. Och hans avsikt är att vi ska söka Gud, hans vilja och längtan. Att varje människa ska söka honom. Försöka treva sig fram till Gud. Kanske finner de honom. Ja, men att han har liksom uppenbarat sig i allt det som han har gjort, i sin skapelse, allt det är ett tecken på hans omsorg om oss, att han finns. Men vi ska inte liksom tillbe det, utan det är honom vi ska tillbe. Och så säger han, men han är inte långt borta från någon enda av oss, för det är honom vi lever och rör oss och är till. Så som någon av era egna skalder har sagt, vi är hans släkt. Han tar något som de känner igen. Fast det som har uttalat det här i det citatet om Gud, det handlar ju inte om Gud, utan det hade den skalden sagt om en grekisk Gud. Men det spelar ingen roll, han använder det citatet och så låter han det få kasta ljus på Gud istället. Och då har han dem med sig, för de lyssnar, jaha, han känner till dem, jaha. Och så fångar han dem, deras uppmärksamhet. Och så talar han vidare. Att Gud har haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han att alla människor överallt ska omvända sig. Ja, det står ju så. Ett av breven. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och sen talar han om att Gud ska låta döma den här världen en dag. Och han har... ska göra det genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Det är Jesus han talar om. Men när han talar om uppståndelsen från de döda, då reagerar ju folket då. För det tycker de är lite konstigt. Och dessutom så, ja, de ser det också som att det är flera gudar det här. Att uppståndelsen är en gud i sig. Men märkligt, de får inte ihop det här. Och det stör dem på något sätt. Så de vill, nej, vi vill höra dig tala om detta igen. Men någon annan dag. Några börjar håna honom också. Och liksom gör sig lustiga över Paulus. Medan andra vill höra om honom igen. Men Paulus känner att, nej, jag kommer ingenstans här, verkar han känna. De tar inte emot. Här går det inte in. Det funkar inte riktigt. Inte då. Så han lämnar dem faktiskt. Han lägger inte mer krut där. För här var det inte riktigt öppet och dags än. Så han beger sig därifrån. Men det var några som kom till tro i alla fall. Som anslöt sig till honom. Och däribland står ett namn nämnt. Och det är Dionysos. Och han var medlem av Areopagen. Han var ju alltså ganska aktad då. En lite mer uppsatt person. Och så nämns det en kvinna också och några till. Det var här också lite olika typer av människor som faktiskt tog emot budskapet. Det var inte bara en viss kategori. Och här visar det så tydligt, här talar Paulus väldigt tydligt. Och det är nu, först nu egentligen som det börjar att ske. Att han talar väldigt tydligt om att Gud vill att alla människor överallt ska omvända sig. Att han riktar sig till alla människor överallt. Och han talar på en plats utanför synagogan. Utanför den sfären där han brukar tala. Nu har han tagit liksom ett steg ytterligare ut i världen. Och här ibland i den grekiska världen. Men sen också överhuvudtaget ut i en annan del av världen då. Och Paulus, han kan göra det för han hittar vägar att nå in. Och jag tänker precis så är det ju att när vi vill möta människor så måste vi möta dem där de är och utgå ifrån den kunskap de har. Att se var befinner sig den här personen. Har de någon bakgrundskunskap i Bibeln? Ja, då kan jag använda mig av det. Har de ingen bakgrundskunskap så måste jag ju ta reda på vad har de för kunskap? Vad kan jag använda liksom för att hjälpa dem att förstå? Och så har missionärer jobbat genom århundraden. När man har kommit till nya kulturer och ska berätta evangeliet så kan man inte göra det på det sättet som man gör i Sverige. För svenskar i våran kultur, utan man har fått hitta nya vägar. Gud har lett dem, den heliga ande har visat, nu tala till. På det här så använt nya bilder. Därför man får utgå från var befinner ni er. Och utifrån det lyfta in evangeliet. Och avslöja liksom att det här är inte rätt väg. Utan vägen, den finns här och den heter Jesus. Så här kan vi lära oss av det också. Att man får lyssna in. Och använda det som Gud visar oss. Olika sätt. Paulus kunde det. Och det som Luther sa väl också det där, han kunde tala till bönder på bönders vis och till lärde män på latin. Eller vad det är. Och det är en konst det där. Men Gud hjälper oss med det. För Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Han vill att alla människor ska lära känna honom. Och då vill han använda också sätt för oss att få människor att lyssna. Och idag tycker jag i Sverige är det ju sökandet. Det liknar ju väldigt mycket. Man söker och söker nya trender. Det är hur man ska leva inom hälsa till exempel. Massa nya hälsotips, det kommer jämt sådana saker. Hur man ska vara med träning, en annan sak. Det är också så där hälsa och träning. Det har nästan blivit en religion i Sverige idag. Inget fel är att äta vettigt och att röra på sig. Men när det tar över så är det ju, får man ju kanske tänka till. Vad är det jag jagar efter? Men det kan vara andra filosofier och mycket influenser då från österländskt tänkande. New Age och allt möjligt som kommer in också. Och då måste vi kunna möta människor och se var. Därför är det bra att ha lite kunskap om det, men det är också naturligtvis kan Gud hjälpa oss att se och ge oss ord till det vi behöver. Men jag tror att det är bra att man har lite kunskap, ta reda på vad handlar det om egentligen. Så att man vet, för Paulus han skaffade sig kunskap, han visste. Och då kunde han bemöta. Och naturligtvis bad han för dem, det är jag övertygad om. Och det får ju vi också göra, för det i bönen kan också förändra. Och den heliga ande leder oss också i bönen. Och kan visa oss på vad som är, hur det ser ut, vad som gäller och vad vi behöver för att kunna nå in i en viss situation. Jag tror att vi kan lära oss väldigt mycket av detta ifrån Paulus. Och att ibland är det inte de vi förväntar oss kanske som kommer till tro, utan det kan vara andra. Det är inte säkert att det är de vi egentligen, de vi först vänder oss till, som är de som är lättast att upptäcka vem Jesus är. Utan det kan vara helt andra. Så vi ska också tänka inte vara för ensidiga eller för enkelspåriga när det gäller att nå ut, tror jag, med evangeliet, utan ha många olika delar, för vi vägar, för vi kan nå många olika människor och vi ska göra det. Därför att alla människor ska få höra om Gud. Alla människor är involverade, det vill säga Gud i Guds plan. Han vill att alla människor ska lära känna honom. Inte bara vissa med en viss status eller en viss bakgrund, utan alla. Så, vi tar med oss det in i bön för den här dagen. Herre, jag tackar dig för att du vet hur vi har det och vilka situationer vi står i, Gud. Och vilka människor vi möter och vad de har för bakgrund och vad de tror och tänker. Om de har en annan religion eller om de har andra livsstilar eller filosofier eller ideal som de försöker leva efter. Men de inte har dig, så ber vi att du hjälper oss där vi är med de människor vi har omkring oss att hitta redskapen för att möta dem, Gud, med ditt ord. Och jag tackar dig, Herre, för att du vill också hjälpa oss att se vilka steg vi ska ta. Ibland kanske vi får också se att här ska jag inte ägna mer tid just nu, utan jag går vidare. För ibland är det inte moget. Paulus fick lämna dem i Aten där just då. Några kom till tro, men han la inte mer krut där. Utan han gav sig av vidare. Och så kan det också vara för oss här. Att vi kanske får, ibland kanske vi stirrar oss blinda på en. Men vi kanske ska lyfta blicken lite. Och lämna det så länge till dig. Och så rikta in oss, kanske du vill rikta in oss på ett annan riktning. Jag ber om att vi ska vara lyhörda för det som du vill använda oss till och det du vill göra i våra liv för att ditt rike ska få växa. Så ber jag, Herre, för vi lyfter alla de bönämnen som vi har, Herre. Vi har många bönämnen på våra hjärtan, Herre. Det vet du. Du känner var en av dem. Du vet om alla bönämnen som nämns eller skrivs ner eller smsas in när vi har gudstjänst, Herre. Och du tar hand om dem. Du vet och du har hört och du har sett. Och du är också en Gud som handlar, som verkar och som hjälper, upprättar, som tröstar och som helar. Och jag ber, Herre, för dem som särskilt som känner sig ensamma, som är oroliga för hur den här hösten ska bli på grund av att vi fortfarande är mitt i den här pandemin. Jag ber om kraft och mod och jag ber att ditt ljus ska få lysa in i det som kan kännas mörkt. Jag ber också här om hälsa och krafter, om beskydd. Och jag ber om tröst för den som är ensam, för den som är i sorg, Herre. Du vet och känner var och en. Och jag tackar dig, Herre, för att du vill hjälpa oss som församling att ändå vara en gemenskap den här tiden. Och få stötta och uppmuntra varandra. Och hjälp oss, Herre, att se och ta vara på möjligheterna. Att få tala om dig, få visa på dig med våra liv. Du kan låta vårt leende få berätta vem du är, Herre. Det kan räcka ibland. Och jag ber dig om att vi ska få leva så nära dig så att det syns i våra liv. Kom, heliga Ande, led oss den här dagen och dagar framöver. Och beskydda oss i Jesu namn. Amen. Ja, det var Bibel och bön för den här veckan. Och tackar dig för att du har varit med och lyssnat på detta. Och har du tankar och funderingar så utifrån detta eller någonting annat så vet du att du kan alltid höra av dig till oss i Korskyrkan. Gud välsigne dig. Tack för idag.